Om jag säger Sibirien, vad tänker ni på då?
Då, det första jag kommer att tänka på är Alexej Navalny som ju satt i ett av de här ökända fånglägrena eller kanske en straffkoloni som heter IK-13 som finns i nordvästra Sibirien i en by som heter Harp. Det här fängelset kallas också för Polarvargen och det här är ett sånt högriskfängelse med max säkerhet och han kom dit i december 2023 och så dog han ju där då i februari 2024. Och det som är intressant här är att den här staden eller den här byn Harp, den byggdes under Stalintiden av gulagfångar. Och sen öppnade fängelset 1961 och man har beskrivit det här, den här tillvaron här som outhärdlig. Alltså fångar har beskrivit det som vansinnigt kallt och det var vidrig mat, ohygieniska förhållanden och vakter som ständigt slår en.
Hur är det med dig, Basse?
No, jag tänker också på straffarbete och det kusliga med det och att Sibirien just har blivit en symbol för den där karga, orättvisa behandlingen som man genomlider som strafffånge. Sen funderar jag liksom hastigt på det där att det verkar som om att allt skulle handla om Sibirien och just den här platsen är det där karga, orättvisa, hårda. Men egentligen så är det ju bara en bra bild av hela sovjetstaten att egentligen är hela Sovjet-Sibirien. Men ja, att det finns en sån här spännande glidning mellan Sibirien och som om resten ska vara så mycket bättre.
Ja. Men det här var ju förstås en ganska laddad fråga. Rätt svar är ju givetvis straffarbete och läger. I Kulturpoddens sommarserie som heter Kulturpodden turister så är tanken alltså att vi ska ägna oss åt verk som utspelar sig i regioner eller städer utanför Europa. Och det här är nu det första avsnittet av den serien. Och Sibirien är ju, det känns ju lite bakvänt på ett par sätt. Det är ju dels så känns ju Sibirien inte som en region som man i första hand förknippar med turism. Men grejen med den här frasen är att vi turister är att vi vill inte ge sken att vi skulle vara jätteinsatta i de här platserna utan vi vill på det viset vara lite ärliga med vår okunskap. Och sen så är kanske då inte ens Sibirien en plats som känns så jätte utom europeisk ändå, just därför att jag menar, det ligger ju geografiskt i Asien men det hör ändå till Ryssland och av den orsaken så har ju den här regionen formats jättestarkt av europeisk historia. Men det är i alla fall här vi börjar och idag så ska vi tala om den säkert mest berömda lägerskildringen som heter En dag i Ivan Denisovichs liv som är skriven av Alexander Solzhenitsyn. Och vi som talar om den är Sebastian Bergholm, Marit Lindqvist och jag heter Lasse Garoff. Och så ska vi då, vi har jättemycket som vi vill prata om i det här avsnittet, men vi ska bland annat prata om hur det kom sig att en sån här bok alls kunde komma ut på 60-talet i Sovjetunionen och Marit ska berätta om en filmatisering som var förbjuden i Finland ända in på 90-talet av den här. Men nu har vi då alla läst romanen, så vad tyckte ni?
Jag läste den som ung och så läste jag den nu på nytt och jag är en vän av sådana lägerskildringar. Försöka förstå det fruktansvärda som en människa råkar ut för eller är med om när man sitter i någon slags arbetsläge. Nu när jag läste den så tänkte jag att den är kanske ändå lite sådär choko jämfört med de värsta så här förintelseskildringarna där människor förstås då bränns och dödas hela tiden men att kalla den choko är kanske också att ta in.
Det är också ja, hårt. Men, men du har en poäng där.
Men med ett visst sammanhang så är det kanske, finns det liksom ljuspunkter också i den här berättelsen. Men vi får återkomma till det.
Vad tyckte du, Marit?
Då jag tänker när du pratade om choko där, Basse, så det som jag fastade för när jag läste den här var just maten. Vad man åt här i det här fånglägret. Och då tänker jag på den här soppan. Som är ju någon
tunna
slags en jättetunn soppa, alltså mera diskvatten med sönderkokt småfisk som mestadels är ben och sen sådana ögon som simmar omkring där i den där soppan och grönsaker, och sen då grönsaker som man har lagt i förråd inför vintern och som kan vara saltade morötter eller svartkål och så heter det någonstans där att den mest näringsrika perioden för lägerinvånarna är juni månad. Alla grönsaker är slut och ersätts med gryn. Den magraste tiden är juli. Då slås det hackade nässlor i grytan. Och just det där obehagliga. Och sen hur man ändå tävlar om den där soppan. Och man verkligen försöker få en extra skål för att överleva, så att säga. Och hela den här tävlan med att komma först överallt, och den som är först är liksom kung för dagen. Man tävlar om den bästa platsen i matsalen, man ska komma först i förrådet, först i postkön, först i sjukstugan och badhuset och så vidare. Att man, det handlar ju också om hierarki och vem som har makten och vem som är underkuvad och vem som utnyttjar vem och så vidare. Så det här maktspelet, dels ja, mellan fångarna i sinsemellan och sen mellan fångarna förstås och de överordnade.
Ja, och sen drar kärande med de fångarna som inte har de här fysiska eller mentala förmågorna för att klara sig i den där grymt hårda kampen om allting.
Ja.
Ja, och precis, och att det där systemet, så allting är så himla godtyckligt, att det finns en massa regler som tillämpas lite hip som happ och emellanåt, så, och allting beror på vem som råkar vara på vilket humör. Mitt i allt så kan man, antingen så kan det vara hur lugnt som helst, eller plötsligt så är man i någon fruktansvärd omständighet bara för att någon råkar ha beslutit sig för någonting någonstans. Den är nog, ja. Och samtidigt tycker jag att den där vardagsskildringen är jätte... Det är någonting så där stillsamt med den också som gör att den, kanske just därför så känns den så stark, den här, tycker jag. Men kanske vi ska prata lite om vad som egentligen händer i den här boken rent, helt konkret. Vill du bara berätta?
Ja, jag drar det från morgon till kväll. Klockan 5 väcks fångarna av hammarslag mot räls och det är dags för en ny dag i Gulag. Och Ivan Denisovic Sjukhov, han brukar inte ligga och dra sig. Men tiden mellan väckning och uppställning, den är hans egen, inte staten. Så det här är en viktig sak. Man känner att det är någon slags oas av frihet i en tillvaro som då helt går ut på att kontrolleras och arbeta. Och under den här första en och en halv timmen ungefär så kan man göra allt möjligt. Sy vant, överdrag, sopa, duka av skålar och syssla med grejer som kan ge en någonting lite extra, lite mat eller så vidare. För att det här livet i Gulag är alltså hårt och karrigt, som vi redan var inne på. Och Sjuhov själv, så han sitter 10 år i kåken för spionage efter att ha varit tyskarnas krigsfånge under andra världskriget. Och det här är förstås då en bizarr dom som bara understryker det meningslösa i allt man läser, att hans liv på något vis går ut på att bo där i lägre och vara fången. En annan sak som jag tycker att är viktig, genast i bokens början får man höra att det är taigan som regerar, alltså Sibirien med sitt landskap, sin kallt lysande måne, en plats där det är otroligt svårt att överleva, på något vis också det här är den bästa fångvakten, för att om man flyr så dör man förmodligen, fryser ihjäl eller något liknande. Och naturen, det nämns inte mycket men tillräckligt, en köldimma som får den att hålla andan, månens skiftningar, vind, allt det här närvara på något vis hela tiden. Nåja, Sjuhov, han vaknar upp sjuk och det är inte bra, han är iskall, han har inte stigit upp under väckning och riskerar därför straffcell. No, han hamnar inte i straffcell just på grund av sån här godtycklighet som du Lasse var inne på. Istället får han skurra lite golv. Han hinner via matsalen, syr in en brödkant i en madrass för framtiden och försöker ta sig till sjukstugan. Så det är sån här på något vis hastigt tempo hela tiden. En otrolig yrsel som alla som har varit i Dragsvik på något vis kan känna igen, men sen multiplicerade med 10 eller 100 eller hur mycket som helst. Alltså på något vis... Ja, man har inte makt över tillvaron. No, sen plötsligt står straffkompaniet uppställt och marscherar iväg för att arbeta genom vintern, kommer till en iskall fabrikshall, försöker hålla upp värmen med att isolera något fönster med något stulna filtpapper. Det är förbjudet förstås och de får sen straff för det eller problem senare i boken, och så eldar man i en kamin. Och det där, kanske det finaste under den här dagen är när man ska mura en vägg. Och Sjuhov, han är en god murare. Han ser till att han har tillgång till sin egen murslev.
Det är en lång sekvens det här. Det är sida efter sida att hålla på och mura. Den är jättevackert skriven på något vis. Man blir riktigt så att oj, vilket fint jobb han gör.
Verkligen, och han kommer in i någon slags flow, arbetsflow. Glömmer bort kylan. Och det där på något vis känns som att okej, här skapas ett moment där man på något vis är fri och glömmer bort ens omständighet, när man på något vis bara är inne i ett sådant tillstånd. Och det här är så fint just för att muraren och mursleven tillsammans blir på något vis ett och skapar den här väggen. Där finns inte mera hierarkier på det sättet, utan det är nästan som om han skulle vara tillbaka kanske i sin hemby och jobba på med någonting. Han är liksom den som han alltid har varit, inte bara den här fången.
Mm, och han får någon sån här tillfredsställelse i det här, ja. Att han ser den där muren växa upp och han rättar till något fel som någon har gjort tidigare.
Ja. Precis, ja, total kontroll över tillvaron, vilket man då nästan aldrig annars har. Och det där, no, sen handlar boken, som Marit sa, om hierarki, matleveranser hemifrån som vissa får och andra inte får för att de till exempel inte står ut med någon slags kontakt med familj eller så vidare. Alltså också ett tecken på vad som krävs för att överleva. Att man måste stänga av hela sitt liv för att komma levande ut ur gulag. Och det där, den som har läst det här Solzhenitsyns, usch vad jag uttalar saker dåligt, men det må nu gå. Gulagarkipelagen, så vet det också att de här sovjetiska domarna kan vara fullständigt godtyckliga. Att man hamnar i straffläger för ingenting och vips ens 10 år av ens liv borta. Sen är det sådana olika saker. Flyktiga tobaksblås som ger lite njutning i tillvaron och det där. Förstås det som är typiskt för all militär och så vidare. Att man sen står länge ute i kylan för att räkna. Så det här är också ett slags maktgrepp. Just genom godtyckliga order, fördröja saker, räkningar av fångar, fast det handlar om att se att ingen har rymt. Så det är sättet som man kontrollerar folk. Och på något sätt så känns det som att allt det här är en otroligt bra beskrivning av en total institution där alla personer i hierarkin på något vis är kopplade till varandra och ingen har makt över strukturen utan den på något vis gyllar och dominerar allt. Alltså nästan från det där topp till botten tänker jag. De här fångvaktarna också om de är statens redskap så de är också helt ofria i sin roll. Alla har sin obarmhärtiga roll att spela. Det här är då alltså en dag i ett fångliv och sen summeras dagen som att Shuhav har lyckats med så mycket. Han har inte blivit sjukare, han har lyckats äta sig mätt ett par gånger och på något vis var det en bra dag. Jag kommer att tänka på rapparen Ice Cube och hans låt It Was A Good Day där han då lägger en trippeldubbel i basket och allt han gör lyckas och jag bara började tänka på att en bra dag, det kan vara väldigt olika saker beroende på vilka omständigheter man lever i.
Jag måste bara citera de här två sista meningarna i den här romanen, eller de tre sista, just när han konstaterar då att en dag hade gått helt fri från bekymmer, jag nära på lyckligt. Men trots allt bara en av straffets 3653 dagar från morgon till kväll. De tre extra dagarna berodde på skottåren.
Ja.
Så. Och då inser man att ja, det här är en dag. Hur ser de andra dagarna ut?
Ja, att det är en lång tid att vara där. Och ja, jag tyckte den var spännande. Just det här att den kändes så där konstigt odramatisk i alla de där jättevardagliga skildringarna av just hur de håller på och arbetar och hela tiden håller på med olika såna här små knep och mygel för att lura åt sig lite mer mat. Och det här att de håller på där på den där byggplatsen där de ska arbeta så håller alla på att snora av det där byggnadsmaterialet. Därför att man vet aldrig vad de kommer att få bli satta att göra till nästa. När de får den uppgiften så vet de aldrig vad det kommer att finnas där för redskap för dem att arbeta med. Så att alla håller hela tiden på att skäla allting och det gäller att bara ta vad som helst som man kommer åt och inte lämna någonting åt någon annan. Det
är spännande just hur det där systemet gör människor till fångar på något vis. Där den här moraliska karaktären som de kanske kommer in i lägre med bryts ner just i de här vardagliga småkamperna och besluten som man måste göra. Jag tycker en annan lägerskildrare, Primo Levi, den italienska juden som skriver om sitt liv i tyskarnas förintelseläger. Han gör det ofta med ett väldigt ångrande sätt, eller han förstår på något vis vad de har blivit för slags människor som fångar när man inte delar med sig till exempel av vad det är mat eller vatten och så vidare. Och det där har jag alltid funderat på jättemycket för att man så här som läsare så man skulle ju aldrig klandra någon som har satt sig in i en sån där total institution eller koncentrationsläger för någonting. Men de själva kan ändå, kanske om man kommer ut ur det så kan man ångra någonting man gjort eller önskar att man ska ha gjort på ett annat sätt. Och det där visar någonting jätteintressant på om samvete och moralisk karaktär. Och jag tycker att det finns i den här boken också, att det finns ibland just när den här Tjuhov har lite barmhärtighet mot någon hopplös störande fånge och delar med sig något smått och så här, även om, ja, alltså på något vis den här förståelsen där den egna moralen bockar upp sitt ansikte ibland, även om tillvaron helt på något vis domineras av den här nödvändigheten att överleva och bara hasta sig genom dagen och göra saker, besluta jättesnabbt att nu skäl jag det här eller nu gör jag det här eller nu försöker jag lura åt mig en sån här skålsoppa eller vad det nu kan vara.
Ja, jag kan nämna så här, på tal om andra lägerskildrare, så finns det en författare som heter Varlam Shalamov som skrev ännu så här, också just en sån här överlevare från Gulag, och han skrev ännu så här bittrare berättelser om det här på något vis. Att i den här Ivan Denisovic så finns det just en sån här stolthet eller någon typ av lite sådär en känsla av ödesgemenskap kanske mellan de där fångarna, medan den här Shalamov beskriver ännu mer på något vis den här förnedringen och elakheten i det här systemet och det här att det finns de här kriminella fångarna, de här som liksom riktiga gangstrar som ofta sattes att bevaka de här politiska fångarna i en sån här väldigt syndig överenskommelse mellan fångvaktarna och organiserade brottslingar. Och det, jag tänkte nämna det därför att jag faktiskt tipsades om honom av en av våra lyssnare. Jag hade aldrig hört talas om honom tidigare. Men det där, ja, den här En dag i Ivan Denisovichs liv, så det är ju en bok som omges av en massa alldeles fantastiska anekdoter. Alltså jag vill prata lite om hur det kom sig att den här boken alls kom ut.
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig.
Ja, alltså vilken otrolig mängd sådana sammanträffanden som måste hända för att det alls ska vara möjligt. Det är riktigt så att stjärnorna la sig på rätt plats i himlen på något vis eller någonting. Men alltså, Solzhenitsyn var då i Röda armén, och riktigt i slutet av andra världskriget så arresterades han, och precis som den här huvudpersonen då i hans roman. Men i Solzhenitsyns fall var det då fråga om att han hade skrivit någonting negativt om Stalin till en kompis i några brev och så här. Och för det dömdes han då till 8 år i Sibirien. Och jag menar, frågan inställer ju sig att om han fick 8 år i Sibirien för någonting han hade skrivit i privata brev, så hur kunde en sån här bok publiceras? Och det råkade sig då så att den dag när Solzhenitsyn hade avtjänat sina 8 år i Sibirien och fick gå fri, så samma dag dog Josef Stalin. och då kom Nikita Chruschev till makten, och han hörde till en sån där liberal inom citationstecken falang i sovjetledningen. Jag menar, man ska inte få några idéer här, det är fortfarande militärdiktatur, men bakom kulisserna så stred då Chruschev bittert om makten mot den här Stalins gamla klick. Och i den här kampen så börjar Chruschev som ett vapen i den här striden, börjar han avslöja Stalins brott och avveckla den här personkulten kring honom. Och då kommer det här så kallade tövädre i slutet av 50-talet, när det blir lite mer tillåtet att börja säga saker, det blir tillåtet att börja prata om terrorn och så här. Och Solzhenitsyn då, som har sluppit ur lägren men som är förvisad på livstid till Kazakstan, så han sitter och skriver i hemlighet på sina manus om livet i lägren, och under då tövädre så ser han sin chans och så skickar han in sitt manus till en litterär tidskrift helt anonymt. Och det berättas att den här chefredaktören där på tidskriften fick manuset, och det var en alldeles otroligt tätt skrivna sidor på båda sidor av pappret utan marginaler nästan helt och hållet, för att det skulle vara lätt att gömma när, om det behövdes. Och den här redaktören satte sig och läste det här, och mitt i läsningen så bara kände han plötsligt att han behövde göra någonting särskilt för att markera den här stunden. Så han steg upp och så klädde han sig i sin bästa kostym och vit skjorta och finskorna, och så fortsatte han läsa.
Åh, vad fint!
Ja, för han insåg att det här som han läste var en blivande klassiker. Men naturligtvis också väldigt, väldigt vågat, så han skickade manuset uppåt tills det, och det kommer gå via många händer tills det kommer ända till Chruschevs assistent som läser det och gillar det, och sen som läser det här manuset högt för Chruschev själv på hans datcha vid Svarta havet. Och Chruschev, som han alltid profilerar sig som en sån här, lite sådär slugbonde eller så här, så han fattar att det här kan han ju använda i maktkampen. Och han skickar sen manuset vidare inom högsta partiledningen, och sen hade de ett otroligt bråk där på något möte tills de sen beslutar att det här får publiceras, och så gick det till när den här boken äntligen kom ut. Och det var ju sen, så slog det ju ner som en bomb och spreds också utomlands. Så här, och till en början så tjänade det här Chruschevs syften, precis som man hade räknat med, men med tiden så blev sen Solzhenitsyn jätteobekväm för sovjetledningen, och ju mer berömd han blev, desto obekvämare blev han. För han visade sig, han var ju en väldigt speciell person med en sån här otroligt stark sinne för moral, väldigt kompromisslös och så här. Och de var ju väldigt bra på att hota och muta andra författare att anpassa sig så här till partilinjen där. Men det funkar inte på Solzhenitsyn, och han hade en varg i lägren som man kunde inte skrämma honom med att skicka tillbaka honom dit heller. Så han fortsatte att skriva sina avslöjande verk, och så smugglade han ut dem ur landet med diplomatiska kontakter, och sen publicerades de sen i väst. Och i Sovjetunionen så visste man då inte riktigt vad man skulle ta sig till med honom. För just det här att ja, vad skulle man göra helt enkelt? Och han blev bara mer och mer berömd. Och det gjordes bland annat alltså en filmatisering då av den här En dag i Ivan Denisovichs liv.
Ja, alltså väntas nu. Den här romanen kom ut på ryska, var det 61? Ja. Nej, 62 eller någonting sånt. Och sen översattes den ganska omgående till svenska till exempel och till många andra olika språk. Och så hamnade den i händerna på den finlandssvenska teater- och filmregissören Kasper Wrede, som i unga år alltså åkte till England för att utbilda sig i regi vid Old Vic Theatre i London. Och han beslutade sig för att han vill göra en film på detta. Kasper Wrede var själv född i Viborg, och han hade en ganska så komplicerad och emotionellt laddad relation till Sovjetunionen. Hans barndomsstad hade ju gått förlorad och så vidare. Men han var samtidigt vad man under den tiden kallade för lite vänstersinnad, och han var också intresserad just av den här uppgörelsen med Stalintiden. Och han anlitade alltså, nu talar vi om 1970. Alltså den här filmen blev klar 1970. Det var ett norskt-brittiskt samprojekt. Kasper Wrede anlitade filmfotografen Sven Nyqvist för kamerarbete, alltså Ingmar Bergmans hovfotograf. Och den här filmen spelades in i Röros i Norge, och många lokalbor var ju då statister med i den här filmen. Och huvudpersonen, alltså Ivan Denisovic, gjordes av den brittiska skådespelaren Tom Courtney. Och det sägs att han alltså lät göra en tandoperation för att han skulle se ut som en riktig lägerfånge. Och det här tyckte jag var ganska häftigt.
Det här method acting.
Ja. Och det berättas också alltså att man fick ju inte lov att göra den här filmen av den statliga sovjetiska filmmyndigheten. Men man beslutade att man struntade i det då. Och man gör den filmen trots allt. Och Solzhenitsyn var givetvis intresserad av att man skulle filmatisera den här berättelsen. Så de här filmmakarna, de lär ha betalat in pengar till Solzhenitsyns konto i Schweiz. Mm-hmm. Så här som en liten, så här. Nå, den här filmen är lite intressant. Den går ganska ett i ett med berättelsen. Den är inspelad i färg, men färg är nu sen så där tolkningsbart. Själv tycker jag att det är mer så här 50 Shades of Grey över det hela. Alltså i den bemärkelsen att allt är mer eller mindre grått. Och den börjar lite så där spännande. Man zoomar in över det här fånglägret, och det här fånglägret blir som ett slags en liten by, ett sånt rymdskepp, upplyst rymdskepp ute i ingenstans på något sätt i Guds döda vinkel på något sätt så där. Mm. Nå, den här filmen, alltså man kan se den på YouTube, en ganska sådär suddig utgåva, men man kan se den. Och den här filmen, det var planerat alltså att den här ska ha premiär i alla nordiska huvudstäder. Alltså Solzhenitsyn tilldelades ju Nobelpriset i litteratur 1970. Och man ville då att den här filmen skulle ha premiär i alla nordiska länder just då. Men den kunde inte ha premiär i Finland, vilket var lite intressant. Jörn Donner hade distributionsrättigheterna till den här filmen, och han då försökte få filmen till Finland. Men statens filmgranskningsbyrå förbjöd filmen av utrikespolitiska skäl. Jerker Eriksson, som då var chef, så han sa att förbudet var politiskt motiverat eftersom filmen kunde skada relationerna mellan Finland och Sovjetunionen. Mm. Och Jörn Donner, han överklagade den här domen till högsta domstolen, men förbudet kvarstod. Och det är också lite intressant att det var inte bara i Finland som den förbjöds, utan den där också har blivit förbjuden på filmfestivalen i Cannes.
Oj då.
För att det var östeuropeiska länder som satt in en protest, så då var man tvungen att dra bort den här filmen från tävlingskategorin.
Mm. Men boken var ändå tillgänglig. Alltså,
boken samtidigt var tillgänglig, det var det som var det absurda. Ja. Att den fanns ju tillgänglig till exempel i bokhandlar i Finland på svenska och finska, också på ryska. Så att folk kom ju från Sovjetunionen för att köpa exemplar av den här. Nåja, men i varje fall. Så det, svensk TV visar filmen redan 72 och också 74. Men sen var det lite intressant för att på Åland så kunde man se svensk TV.
Aha, just det.
Ja, men just då för att undvika att ålänningar nu av misstag skulle se den här filmen så måste man släcka ner den här TV-masten på Åland just under de timmarna som man sände den här filmen.
Finlandisering i action, verkligen.
Verkligen,
ja. Absolut.
Faktiskt.
Och så döjde det alltså till 1993 när man visar filmen då på Orion. Och sen i Vasa 1994 och på Yle visar man den här filmen 96.
Då var man redo för att ta det här modiga steget.
Ja, säg inte annat, wow. Det var ganska roligt. Och jag måste bara berätta alltså att Solzhenitsyn, han befann sig i Oslo när den här filmen visades där i Oslo då. Och så skrev han då brev till Kasper Wrede och tacka för att filmen hade varit trogen sanningen. Men han beklagade att filmen inte var tillräckligt rolig.
det där är en bra poäng för att den är ganska rolig den här boken ibland. Ja. Till exempel finns här en episod som jag älskar alltså när en sån här så att säga okunnig bonfång argumenterar för månen.
Alltså, ja, att det är en ny måne varje natt.
Ja,
och vart försvinner den gamla och den smulas sönder till kärnor.
Otroligt vackert språk. Dessutom, men och en jätterolig scen där den här som han diskuterar med en kommendörkapten blir så där fullständigt rasande eller så knäckt över det här resonemanget om månen som försvinner varje natt. Det var jätteroligt. Jag kan förstå, jag hade inte tänkt på det, men nu Marit, när du säger det så, för att det är så mycket i den här boken, den är inte bara en, jag sa Shoko, det var för mycket, den är ju förstås knäckande, men den är också rolig och det finns strimmor av hopp och sådär moment där personerna just lite lösgör sig från tiden och omständigheterna, nästan sådär metafysiskt och inne i någon slags arbetsflow eller kanske just suga på någon tobak eller någonting sånt här som
ja, den är fin, den där skildringen när han får ett blås tobak och han drar in det och sen så känner han, det går en sån här våg av yrsel genom honom ända ner till benen.
Ja, det är verkligen frihet på något vis i sin konkreta fysiska form.
Mm.
Ja, sen lär Solzhenitsyn nog ha uttryckt sig kanske lite mer kritiskt i andra sammanhang så sa han då att det enda som filmen verkligen lyckades fånga var snön och kylan. Och att inte så mycket annat. Och i sina memoarer så klagade han då på att man inte lyckades få till den här rätta fängelsekänslan. Eftersom man i allt för hög grad försökte överbrygga kulturella skillnader, som han uttrycker det. Och att berättelsen blev falsk och att det borde ha varit ryssar som skulle ha spelat de sovjetiska krigsfångarna och inte någon normen.
Mm. De vet säkert vad Siberia opettar på riktigt. Siberia opettar, men jag har varit någon gång där i Röros-trakten på svenska sidan. Den alltså ligger helt vid svenska gränsen i Härjedalen och det är spännande. Det är ett jättekarrigt landskap där det blåser hela tiden mycket fjäll och himla mycket snö och på något vis det här bältet som går från Norden över Ryssland till Sibirien, det här vodka-bältet som Benny Andersson från ABBA talar om, det är rätt spännande just för att det finns någon slags liksom släktskap eller någon slags förutsättning för förståelse för oss som har växt upp här i den här änden av tundran eller taigan eller om man säger så, att man vet hur tung och tuff den där miljön är, hur kall vinden är, hur obarmhärtig snön är när den faller och hur mörkt det är så långa tider. Att på något vis kan man, tycker jag, föreställa sig någonting om just den här naturen som nästan är som ett subjekt, tycker jag, i den här boken, fast den just formuleras så sparsmakat. Man fattar vad naturen i action betyder också för det här lägerlivet och att det inte är en slump att de här lägerna just har lagts till Sibirien, tänker jag.
Mm.
För det skulle på sätt och vis inte kunna... Det är det bästa stället att lägga ett sånt här läger. Det passar mycket bra ihop med lägrets idé där man ska bryta ner sin ideologiska fiende så mycket som möjligt.
Jag tänkte på det här med färger ännu, alltså för att sen när filmen hade haft premiär så fick den kritik för att den hade var gjord i färg. Mm. Alltså många kritiker tyckte att det gav ett allt för lättsamt intryck, att de skulle hellre ha sett den här filmen i svartvitt. Och Kasper Wrede, han försvarade det här med då att man nämner 7 färger i boken. Och det var den färgpalett man höll sig till.
Så. Aha, okej, wow. Mm. Just det.
Och till exempel månen beskrivs ju på lite olika sätt med olika färger. Och det är en bra beskrivning också av hur dagen eller natten på något vis förändras, tycker jag. Just med en så enkelt grepp som en måne som nämns lite här och lite där. Det är lite som den här Öyvind Jonssons Trendernas svall när berättelsen återkommer till en katt som går över gården. Det tycker jag är ett effektivt sätt att fästa blicken på ett föremål som lite förändras eller någonting sånt här, och sen varierar omständigheterna på något vis an efter, men det finns någon slags fixpunkt i berättelsen. Jag gillar det där litterära greppet.
Ja, det är snyggt, ja. Solzhenitsyn tilldelades 1970 Nobelpris i litteratur på stark uppmaning av Dag Hammarskjöld faktiskt, som vi talade om här tidigare i podden i våras, och som förutom att han då var superdiplomat och FNs generalsekreterare också satt i Svenska Akademin, så det var ju en företagsam kar. Och det kan man gärna gå tillbaka och lyssna på om ni är intresserade. Men det var ju då ingen bra sak för Solzhenitsyn att få Nobels litteraturpris, för vid det laget så hade då Chrusjtjov blivit petad från makten och ersatt av Brezhnev, som är den här kille med de här fantastiskt buskiga ögonbrynen. Och det var slut på tövädret sen. Och efter att Solzhenitsyn publicerade sitt stora dokumentära verk som heter Gulagarkipelagen, så tvingades han då i exil till slut. Det är Gulagarkipelagen är ju ett sånt mastodontverk som grundar sig på egna och andra fångars erfarenheter och saker som har skrivits i offentligheten. Och så tecknar han på något vis den här bilden av hur det här lägersystemet funkar och hur det växte fram och alla de här orättvisorna och vansinnigheterna bakom det.
Vansinnigheterna är ett bra ord för att de här just rättegångarna eller vad de nu är, de är ju helt skrattretande. Man kan hamna till Sibirien för vad som helst verkligen.
Ja, precis. Har ni någon tittat i den här boken?
Ganska mycket, jag som ung. Jag har inte läst hela för att det var för mastigt, men jag har läst ganska mycket olika fall. Att man kan ju dyka in i den sådär, här och där, och just insupa några rättegångar i taget. Och
jag hade också en sån här lillgammal fas på något vis. Det var någon gång kring jag skrev Studenten, så läste jag en sån här svensk översättning av det här. Jag kommer ihåg att det är ju ett jättesådär vindlande verk, och jag kommer ihåg att den var sådär speciellt skriven, för det var fullt, själva fonten var med massor av sådär versaler och understräckningar eller sådana här kursiv och sådana grejer, när han höll på att betona saker. Så det kändes som att det fanns en enorm sådan känsla i det här.
Ja.
Och det är ju det här verket som har myntat frasen, alltså Gulagarkipelagen, där han liknar det här, när man liknar lägren vid otaliga öar som är utspridda över Sibirien. Och Gulag är då en sån här byråkratisk förkortning som betyder lägrens huvudstyrelse eller Glavnoje upravljenje lageriej. Och en av de här många på något vis sovjetiska förkortningarna som har blivit sina allmänna fraser i vårt språkbruk också, så där som politruk och kolhås och andra sådana grejer.
Det är spännande just att han förvisades ur Sovjetunionen. Jag tänker också på Wolf Biermann, den här DDR-protestsångaren som också blev för fri för maktapparaten, och enda lösningen är att skicka bort dem. Medan de här människorna, Wolf Biermann i alla fall, vad jag har förstått också Alexander Solzhenitsyn, inte alls på det sättet ville förvisas någonstans till väst, utan att han var rysk och Biermann var östtysk, eller vad man ska säga. På något vis trodde på någonting i den där idén, men inte så som systemet hade förverkligats, eller den här korruptionen eller det här maktmissbruket, men en kritiker inifrån verkligen.
Mm. Jo, och Solzhenitsyn bodde då i Vermont i USA efter exilen, och han dog så sent alltså som 2008, vilket överraskar mig på något vis. Men han blev ju först en väldigt omhuldad gestalt i västvärlden som en sån där framstående sovjetisk dissident, och sen visade det sig att han i själva verket inte alls tyckte om sån här liberal demokrati och konsumtionssamhälle och allt det här. Utan det var han på något vis ansåg var att bolsjevikernas stora synd var att de frångick religionen när Sovjetunionen var så här officiellt ateistisk. Och han ville på något vis ha ett land som skulle grunda sig på en sån här moralisk värdegrund med förankring i ortodoxa kyrkan, och allt det här hade man ju lite svårt att svälja sen i väst. Och det har diskuterats jättemycket om hur mycket eller hur lite auktoritär han var. Och han var ju just som du säger, så var han ju väldigt nationalistisk också. Att han ville, som jag förstod det, så ville han se ett sånt Ryssland som omfattar alla slaviska folk. Och var bland annat en bestämd motståndare mot Ukrainas självständighet. Så det, på sätt och vis så undrar jag var han skulle placera sig idag när man tänker då på på Rysslands krig mot Ukraina och den här samhällsvisionen som Vladimir Putin vill genomdriva i Ryssland.
Ja, varför en kyrkans starka roll i Ryssland också nu för tiden?
Precis, ja.
Om han gillade det där stuket.
Ja, och då kan man ju också tänka sig vad Solzhenitsyn skulle ha haft för tankar om en Alexej Navalny och de här politiska dissidenterna och de som sätter sig upp mot styret och kanske vill ta fram sanningen i Ryssland. Och då kommer jag osökt att tänka på Alexander Solzhenitsyns Nobelprisföreläsning som han höll sen när han äntligen fick ta emot sitt pris. Och det avslutar han med de här raderna som jag tycker att kanske blir slutet på vår podd idag. Det ryska språket älskar ordstäv om sanningen. Envist ger de uttryck för folkets avsevärda, tunga erfarenhet och detta ibland på ett häpnadsväckande sätt. Ett enda sanningsord uppväger hela världen. På detta skenbart fantastiska brott mot lagen om massornas och energins oförstörbarhet grundar sig min personliga verksamhet och min appell till alla världens författare.